Jag skulle vilja hälsa er alla med ett gott nytt år. Har ni haft ett bra år? Ja, härligt. Det är ju känns som liksom det är en ny start nu och det är ett nytt år och man summerar en tid som har gått. Men så funderar man också så här, vad kommer det här nya året och bjuda på? Ibland så händer det att man liksom får ett bibelord som kommer till en så här inför det nya året. Och det här bibelordet, Sell är den man som är planterad vid vattenbäckar. Eller Sell är den man som förtröstar på Herren. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Om än ett torrt år upphör den ej att bära frukt. Alltså om det kommer ett torrt år så upphör det ej att bära frukt. Det var ett ord som jag upplevde liksom att det är någonting man kan ta till sig. Det här om att vad bjuder det nya året som Per var lite inne på här? Vad bjuder det nya året på? Kommer det ett torrt år? Kommer det att bli som förr när vi hade nedstängningar? Vi fick inte ses på samma sätt. Alltså det torra året kan ta sig olika uttryck. Men då finns det ett löfte från Gud som säger att ja, vi kan vara som ett träd som är planterat vid vattenbäckar. Och så kan vi få gräva ner våra rötter djupt och uppleva ja, våra liv slutar ändå inte att bära frukt. Det finns en dubbelhet i livet här och nu. Att det kan vara ett torrt år, men det innebär inte att våra liv är torra. Det innebär inte att församlingen är torr eller att det inte kommer att hända någonting. Men inte där vi ska börja, utan vi ska börja i ett bibelord som jag upplevde att jag skulle ta med dig i. Och det är från Apostlagärningarna 15 med början från vers 36. Efter någon tid sa Paulus till Barnabas, låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer vi har förkunnat ordet om Herren. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus, också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Det kom till ett så häftigt uppträde att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Cypern. Paulus därmed utsåg Silas till sin följeslagare. Och sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd bröt han upp. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna där. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, så ber vi att du öppnar ditt levande ord. Tala in i vårt hjärta och vår tid och fyll oss med din heliga ande så att vi hör din röst i den situation vi lever i. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Frågan gäller, hur ska man behandla en människa som har svikit? Som man upplever liksom inte stod vid en sida när det brände till eller stormen kom eller vad det nu hände. Som bara liksom stack som en hund. Svansen mellan bena som inte riktigt stod pall utan som på något sätt när det blev svårt och jobbigt, när trycket ökade så ville man inte vara med längre. Och det är precis så Paulus upplever sin känsla. Barnabas, han har en helt annan känsla, en helt annan upplevelse. Och den här känslan av, ja men den här människan han borde ju få en chans till. Den här Johannes Markus, han borde ju få en chans till i livet. Och frågan är så här, hur skulle vi ha ställt oss i den situationen? Jag menar, det här händer ju på arbeten. Det händer kanske i relationer mellan makar. Eller mellan syskon. Eller vad som helst där människor finns. Att det finns alltid en upplevelse att ja, den där svek mig som person. Han eller hon stod inte upp vid min sida när jag behövde han eller henne. Utan bara liksom stack någon annanstans och jag fick ta hela smällen. Och Paulus, han på något sätt är ju en människa också. Han drabbas ju känslomässigt. Jag har inte förtroende för den här människan. Jag har överhuvudtaget inte alls förtroende för den här personen alls. Har du varit med om det? När man har upplevt som människa att man har blivit liksom sviken av den som man verkligen trodde på. Och så säger man så här, den personen kommer jag inte arbeta med. Jag vägrar att arbeta med den här personen. Kommer den här personen och sätter sig, vad vet jag, i en styrelse, i ett utskott. Eller en samarbetsgrupp på jobbet eller vad det nu kan vara. Jag tänker inte samarbeta med, utan aldrig i livet den får följa med på en fortsatt resa. För förtroendet är förbrukat. Det är så Paulus upplever Johannes Markus. Barnabas, han däremot, han säger så här liksom. Ja men, ska den här grejen ta ifrån personen allt han eller hon är? Om vi går till oss själva. Ska liksom det här, den här händelsen, hur det nu gick till, ta ifrån honom allting vad han är. Hans gåvor, hans kallelse och vad han kan uträtta i framtiden. Barnabas säger så här, jag vill ge Johannes Markus en chans till. Och jag skulle säga så här, så är det med oss människor att vi sitter på något sätt på olika bord i olika stolar och så ser vi på verkligheten med olika ögon och vi kan säga precis olika saker. Nej, den där människan har förbrukat sitt förtroende eller ja, men jag tycker faktiskt att vi ska ge han eller hon en chans till. Och vad säger du? Och jag kan tänka mig så här, att i det här uppträdet när de blev ovänner riktigt med varandra. För det står ju faktiskt det att de rök ihop. Det är det som grundtexten säger. De rök ihop och de är riktigt arga på varandra. Och vi får trösta oss med det var inte bättre förr. Utan de var människor precis som du och jag. Och jag kan tänka mig den här våldsamma diskussionen som säkert bröt ut. Så säger Barnabas, ja men jag vill faktiskt ge Johannes Markus en chans till. Aldrig i livet, säger Paulus. Han kommer inte med. Jo, jag ger mig inte. Och så blir det sån här ordväxling fram och tillbaka. Såna här heta diskussioner som kan uppstå mellan människor. Två starka viljor. Två människor med helt olika kallelse, uttryck och gåvor. Barnabas, han kallas för tröstens son. Och det innebär att han som person hade en själavårdande uppgift i församlingen. Han var den som liksom skulle ta hand om människor. Och han var ju också den som introducerade Paulus till liksom ett förtroende bland lärjungarna. Att han var omvänd. Han var liksom den som tog hand om människor som vårdade och som liksom tänkte vidare. Han hade också vandrat längre med Gud än Paulus. Paulus var ju fortfarande ganska nykristen här på den här tiden. Utan han hade inte gjort så många erfarenheter av den kristna tron. Så man kan också se det i ljuset av att det fanns en begränsning av oss. Man ser på olika sätt. Och det berättas att de här två vapenbröderna, Barnabas och Paulus, de säger så här, ja okej, vi kan inte komma överens, så då får vi skilja oss. Ja, Barnabas, han tar med sig Johannes Markus. Och Paulus, han tar med sig Silas. Och så går de varsitt håll på olika vägar. Det märkliga med den här berättelsen, det är att det finns ingen kommentar till det som händer. Som annars är brukligt i mycket av Bibelns berättelsehistorier. Ingen säger liksom så här, vem hade rätt och vem hade fel? Sägs överhuvudtaget inte. Kommenteras inte. Utan den står bara där. Den är liksom helt osminkat och kommenterat att två vapenbröder, två människor som hade arbetat tillsammans, ja, de hade blivit sura på varann, oense och draget åt varsitt håll på sitt arbete så gott man kunde. Det går en tid. Och man kan ju tänka sig så här att hur många år går det? Ja, det går ganska många missionsresor. Paulus var ju den som skulle liksom starta nya församlingar. Han var apostel och han skulle serva församlingarna med de problem och de möjligheter de hade. Och så skulle han stötta dem. Och han får ju vara med om ganska många resor innan det händer någonting. Innan någonting inträffar. Det går en ganska lång tid innan. Och så dyker en händelse upp som av ett under. Kolosserbrevet. Kanske bland de sista breven Paulus överhuvudtaget skriver till församlingarna. Han är fängslad och han har fått med om massa smällar i livet. Massa jobbigheter, massa saker som på något sätt har bearbetat honom. Som har gjort att han kanske har växt som kristen. Han har utvecklats som människa. Och vi läser så här. Min medfånge Aristarkos. Vi läser alltså från kapitel 4, vers 10 i Kolosserbrevet. Min medfånge Aristarkos hälsar er. Och likaså Markus, Barnabas kusin, han var ju kusin med Barnabas. För hans del har han redan fått anvisningar. Ta väl emot honom om han kommer. Alltså, här har Johannes Markus fått ett nytt förtroende igen. Någonting har hänt med Paulus som gör att han tycker att amen, Johannes Markus, han har ju någonting fantastiskt. Det är inte bara svek inom honom, utan här bor någonting fantastiskt. Och vi ska vara tacksamma över den här situationen. För hade det inte varit för Barnabas först och sen senare Paulus som hittade någonting, ja då hade vi aldrig haft Markus evangelium. Det var nämligen han som ofta hänvisas till att det är han som skriver Markus evangeliet. Det finns någonting annat i en människa också där vi ibland ser bara svek, där vi bara ser elände. Ibland kan det vara så att det beror på var vi sätter blicken någonstans. Och ibland så är det också så att livets verklighet måste öppna sig och vi måste få de här smällarna, de här erfarenheterna, vi behöver växa i tron för att också se att mitt i allt sammans så är en människa inte sitt svek. Hon är någonting annat också. Det finns någonting annat ibland som vi missar. Jag ska berätta en händelse, en väldigt personlig händelse. Och jag funderade, ska jag berätta den här händelsen? Jo, jag tror att den kan öppna en förståelse vad det här handlar om. Jag var tonåring på den här tiden. Jag vet inte hur gammal jag var. Men jag var inte speciellt mogen. Jag var stöddig. Jag var oerfaren av livet. Och jag hade en vän. Och vi hälsade på. I ett sammanhang, jag ska inte gå in på alla detaljer, men i alla fall kort, för att göra en längre händelse kort, så rök vi ihop ordentligt. Han var tonåring, jag var tonåring. Och vi liksom, vi präglades av prestige, rivalitet och allt det här att ingen av oss någonsin tänkte ge sig. Utan vi blev så här riktigt ovänner och hårda ord sades riktigt mot varann. Och vi skildes åt, vi tänkte ungefär så här. Jag tänker inte hälsa på den där skitstöven och mer. Och jag trodde inte jag skulle dyka på honom någon gång i livet överhuvudtaget. Jag tänkte så här. Var det en jobbig händelse men samtidigt skönt att slippa honom överhuvudtaget. Så han det gå, och jag tror det nästan 15-20 års tid. Och jag trodde aldrig jag skulle se honom. Plötsligt dyker den här människan upp på en biograf någonstans i Sverige. Och jag har barn, små barn. Det var en sån här barnbiograf, alltså någon typ av matiné. Och han dyker upp med sina barn. Och så sitter han där. Och när filmen är klar och vi ska gå mot utgången, då ser jag ju, det är ju han. Ska jag hälsa på honom? Han som var så dum, han som var så otrevlig, han som inte höll med mig eller vad det nu handlar om. Och så plötsligt så är det som att en av mina döttrar ler mot ett av hans barn. Och man smälter ju lite grann när barn ler. Det blir en första öppning. När man har barn tillsammans, då är det på något sätt som att då har man någonting gemensamt. Och det där resulterar ungefär som att vi går fram och så hejar vi på honom. Och så säger han så här, hör du, jag bor inte så långt härifrån. Vill du hänga med på en kopp kaffe? Ja visst. Och jag går hem till honom. Och plötsligt märker jag, tiden har förändrat honom. Och tiden har förändrat mig. Vi är inte samma personer. Vi har fått barn. Vi har åkt på våra smällar i livet och sammanhangen har förändrat oss. Vi var inte samma personer. Och plötsligt var det som att jag fick en känsla av att det här arrangemanget, det var inte bara av en slump. Utan det fanns Gud med i spelet. Därför att känslan när jag kom därifrån var att någonting hos mig hade läkt. Någonting hade blivit helt. Och det var en fantastisk upplevelse att sitta hemma hos honom och fika. Och dela livet. Och vi skildes som vänner där vi en gång hade gått isär. Ibland tänker jag så här. Att vardagsunder. Det kan förstås på två sätt. Det ena, det är att man säger att allting som händer är slump. Det där var ju bara tur. Det var bara ett tillfälligt möte som gjorde att du var där. Det var en slump. Och så kan man se på verkligheten. Eller också kan man se att livet faktiskt innehåller vardagsunder. Ibland är det så här också med vardagsunder. Det är som att Gud ställer sig mitt emellan och säger så här. Vad tror du om verkligheten? Är det en slump eller finns jag med i livet och faktiskt åstadkommer kanske dagliga under utan att jag ens är medveten om det? Änglavakt som vi ofta pratar om eller vad det nu handlar om. Att Gud säger så här, vad är det du vill tro? Hur vill du se på verkligheten? I många länder så finns det en kontrast mellan det här. Och vad jag menar så här, det är att i många utvecklingsländer, där kanske det är så att man tror för mycket att allting är Gud som händer, vad man nu ska ta för exempel, eftersom man har en animistisk bakgrund. Man ser Gud i precis allting och det kanske inte alltid är perfekt. Men jag kanske kan tänka så här att vårt dike ibland, det är att vi ser för lite Gud i det som händer i livet. Jag tänker de här vardagsundern som bara dyker upp och blir liksom ett paradis på jorden. Någonting som öppnar glädjen fullt ut. Kan det vara så att du och jag ibland behöver vidga vår horisont och inse allt är inte slump i livet. Gud ordnar möten. Gud bryter in i vår tillvaro. Jag ska bara ta ett sista exempel innan jag kommer att avsluta den här predikan. Har du varit med om någon gång att din katt har sprungit bort, om du har någon? Jag har en katt som heter Sören. Sören, ja, han hade det från början. En svartvit bonkatt som man säger. Drar in möss, drar in fåglar, allting. En specialist på jaga, gillar mest att vara ute. Men i alla fall, han brukar springa mellan dörren och ut och in så här. Men plötsligt hade han inte kommit tillbaka på flera timmar. 3 timmar gick och nästan 4 timmar. Jag började bli orolig. Jag tänkte så här, har den här katten blivit överkörd? Så jag sprang gata upp och ner och ropade, Sören, Sören, vad har du tagit vägen någonstans? Och jag tänkte så här, nu kommer jag hitta den här katten död någonstans. Och jag tänkte så här, ja, om jag går gata upp och ner, då kan jag väl ringa någon kompis och prata. Så jag gick där och så pratade jag med en god vän. Och så bara säger hon så här, du har aldrig funderat på om du ska be Gud om att hitta den där katten. Jag har aldrig funderat liksom på att, jag menar, människor ringer ju såna här spåkärringar och Saida och allt vad de nu hette. Alltså, du har aldrig testat någon gång och fråga Gud var den där katten har tagit vägen. Ja, men inte kan man störa Gud så här. Han har väl så mycket att stå inför nyår och allting. Det var så här liksom... En borttappad katt, det kan man väl inte be Gud om att hitta? Jo, ja men testa då, okej. Okay. Ja men jag testar, ja, jag sa någonting. Ja men Gud, var är katten någonstans? Och plötsligt bara dyker upp i huvudet så här. Kom nästan ögonblicken. Titta i förrådet, vid garaget. Och jag öppnade dörren och jag hör lite mer. Och där var ju katten. Sur och grinig, sprang ut och ville ha mat sen. Alltså... Den där katten hade gått in i förrådet när jag inte hade sett det. Liksom. Och jag hade stängt dörren och låst dörren. Och jag tänker så här. Vad vill säga med det här? Det är som att Gud sa i det här läget. Var det där slump? Var det dina tankar? Eller var mina tankar? Ibland vet jag inte. Men jag föredrar att leva i en värld där jag tror att Gud griper in. Hänger du med? Jag föredrar att leva i en värld där Guds handlande finns i vår tid. Och där jag också tror att han kan lägga en tanke i mitt huvud. Också i såna här vardagsproblem som vi kan drabbas med mitt uppe i livet. Och som det nya året bjuder på. Jag tror att det finns en Gud som talar in i våra vardagliga erfarenheter. Av livet. Som inte är långt borta från någon enda av oss. Det handlar om hur vill jag se på livet? Vad vill jag tro? Jag kan säga slump. Eller jag kan säga Gud. Och jag tror att möten med livet. Det handlar om möten med kärlek. Möten med omsorg. Gud söker efter det som är förlorat. Han söker det som är förlorat i relationer, som är förlorat bland människor, ofta i hur vi beter oss mot varann. Då söker Gud och så sammanför han människor. Men han söker också i vår vardag. Han vandrar med oss, han delar vårt liv, också vår tankevärld, också i det banala, i den verklighet vi lever i. Och jag tänker till sist på kvinnan vid Sykars brunn. Var det en slump? Eller var det ett möte? Var det slump att de två skulle mötas där vid brunnen? Torrt, varmt och eländigt. Så kan man ju se på vår egen tid. Öknen är ju en bild för tomhet. Men så plötsligt så står hon där och Jesus finns där. och han bjuder henne att dricka djupt av anden. Källan blir inmonterad, inte en byggnad, inte en lokal, utan inom oss. Om du visste vad Gud har att ge, säger han. Och jag tänker, så är den kristna tron inför det nya året. Det handlar inte om kanske så mycket vad vi har att ge Gud, utan vad han har att ge och hur vi tar emot det. Amen. Herre, tack för ditt levande vatten. Och tack Herre för vardagsunder som kan komma till oss i de mest banala situationer där vi undrar så här, var det en tanke från oss eller var det en tanke från dig? Herre, hjälp oss att öppna en värld där du finns med i varje erfarenhet av livet. Kom till oss Herre och läk våra relationer. Kom Herre med försoning där vi bara ser fel och brister eller svek eller hopplöshet Herre. Kom då och se en människa Herre som är älskad av dig. Fyll oss nu med kraft inför det här nya året. Och hjälp oss Herre att gå till källorna. Ge oss levande vatten. Öppna källan inom oss Herre. Så vi kan vara en källa av liv till andra människor i en värld som lider nöd Herre. Om det ber vi i dig vår Herre Jesus. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 336. Jag vill ge dig Herre min lovsång. Och vi sishar som vanligt. Och vi kan också ge en utgångskollekt här. Jag tror vi har koll på rutinerna.